Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, det här är Viaplay Hockey Podcast som i ett högt tempo skrinnar rakt mot ett Stanley Cup-slutspel som inleds i den kommande veckan. Underbart ska det bli att ta del av världens bästa hockeyliga nu när de 16 vassaste lagen är redo för detta. Vi kommer även prata hockey-VM i det här avsnittet. Vi har studerat Tre Kronor i Czech Hockey Games och så är det ju rykande SM-finalspel i hockey och HV71 Björklöven möter den hockeyallsvenska finalen. U18 Små Kronorna är i VM-final. Det finns hur mycket som helst att prata om, Erik Granqvist. Vad har du antecknat i dina hockeyböcker?
Framförallt det här trädet som du älskar så mycket, Niklas. Natten mot tisdag börjar jakten på Stanley Cup, den svåraste bucklan att vinna i professionell sport. Och det är ju extra intressant också med att många lag, det kommer ju åka ut 8 lag och i de lagen finns det svenska förstärkningar till VM som börjar 13 maj i Tammerfors och det kommer att behövas.
Ja, vi fick ju precis klart, när vi spelade in detta så har vi suttit i Eurohockey Tour-studion och Jonathan Lindqvist, vår NHL-reporter, avslöjade och bekräftade att Rasmus Dahlin har tackat ja till ishockey-VM i Finland. Vad känner du över det, Håkan?
Det är en liten vitamininjektion, för att är det några positioner som är med att man behöver bra spelare på så är det faktiskt spelförande backar. Jag tror vi har Tömnes, jag tror vi har Podas som två stycken som är sådana. Men det är klart att en Dahlin blir en mer helhetslösning som är både offensiv och defensiv. Han kan spela både i powerplay och boxplay. Och han kan så att säga föra spelet helt själv från egen zon och upp. Och den typen av backar växer inte på trän. Och det är liksom, är du en first draft overall så är det mer naturligt att du har en viss pondus när du kommer också. Så det blir liksom en sån här ledargestalt. Lite som vi har talat om, är viktigt för att sätta bollen i rullning. Tackar han ja, ja då kommer det tacka mer folk. Då kommer Rasmus Asplund till exempel från Buffalo också. Och då tror jag andra spelare tänker efter lite och säger jag ska nog hoppa på tåget jag också. Så jag tror och hoppas att det är faktiskt en väldigt viktig litet injektion som jag har fått där.
Och rent personligen för Rasmus Dahlin, hur viktig blir den här turneringen? Det är ju inte bara att åka till Finland och vara kul att spela hockey-VM. Nej. Med tanke på att han var med i OS så fick han ju inte spela mycket. Han var ju ännu yngre än vad han är nu, givetvis. Men förstår du vad är på väg mot Erik?
Att absolut.
Han vill visa upp sig?
Ja, och han har varit i Buffalo då som inte har varit i slutspel i närheten ens under de här åren som Rasmus kom då och draftas som nummer 1 som Håkan sa. Så att han vill ju vara en vinnare. Han kom ju upp som en supertalang i Frölunda och charmade alla med sitt spel, framförallt med pucken. Nu har han utvecklat spelet utan pucken, gjorde över 50 poäng i år i världens bästa liga. Det är topp 15 bland backarna i NHL. Så att han kommer ju bli härföraren från bakplan i Garpenlövs bygge.
Där är en annan Rasmus också då, tackade jag. Håkan var inne på honom, Rasmus Asplund. Du har ju arbetat med honom. Vad kommer vi få se av honom?
Kommer få se en väldigt smart tvåvägs forward som är väldigt aggressiv nära pucken. En sån här pålitlig spelare. Han kom ju upp som ung kille där när jag var i Färjestad innan jag lämnade 2014 där. Så att Asplund har tagit flera kliv också, och eftersom många inte kommer kunna komma, vi kanske kommer in på det, att det finns ju spelare som Filip Forsberg med flera, även om Nashville skulle åka ut så har han utgående kontrakt och kommer inte komma till VM. Och då blir de här alltså hyllan under stjärnor, då kommer ju de bli viktiga för att bygga ett lag. Och sen så hoppas vi såklart att Calgary ska kunna vinna Stanley Cup, ja, för deras egen skull. Men om de åker ut mot all förmodan mot Dallas, då kan ju Markström, Elias Lindholm, Mikael Backlund, Rasmus Andersson bli tillgängliga.
Ja, just det här, när vi står och spelar in det här på söndag eftermiddag. Jonathan Lindqvist kommer ha ett telefonsamtal med Elias Pettersson senare under kvällen. Vi vet ju inte riktigt vad det kommer generera i, men känslan för mig säger att han kommer säga ja. Vi leker med den tanken. Mm. Vad skulle det betyda?
Ja, men då har du egentligen fått samma vad ska man säga, kaliber på spelare på forwardsidan som du har fått på backsidan om du har Dahlin då. För då är det liksom en ledande spelare som många vet kommer producera poäng och allting. Och där vill man vara med lite, för då får man understöd, man får hjälp, man kan få passningar, man kan få poäng i form av att han spelar, eller han gör ett mål och du får en assist där. Så att, och bägge de där spelarna har ju då, alltså de har, nationellt så har de ju inte riktigt slagit igenom på elitnivån, alltså på VM eller OS-nivån. Och det tror jag triggar bägge två att bli då liksom lite nationalhjälta, för att det måste man ändå titta lite retrospektivt, så att det blir du först när du leder Tre Kronor till en vinst på ett eller annat sätt i stor turnering. Då får du den statusen, och det är som sagt det har vi de här bägge killarna kvar att nå upp till. Och börjar de som sagt dyka upp här, då kommer det bli ringar på vattnet.
Du vet hur det var 87, Håkan.
Ja, inte för jag hade den tanken inte på den sidan. Det var mer för att det var kul själv att vinna, som sagt, va. Men jag tror att i dagens läge så är med sociala medier, med all uppmärksamhet på endorsements, kontrakt och allting, så är det viktigare på något sätt att synas och höras också, inte bara vara en bra hockeyspelare.
Hur bra hockeyspelare är han just nu, Elias Pettersson? Vi stod ju här för något år sedan, bara wow, det här är en kommande topp 10-spelare i världen. Var befinner han sig nu?
Ja, nu är han tillbaka där. Han har ju haft en strålande vårsäsong, alltså senaste månaden där i Vancouver. Trots att de inte nådde slutspelet, de gjorde en rejäl push och Elias Pettersson sprutade in poäng. Och kände igen honom igen, väldigt skadefylld säsong i fjol. Lite tufft i början på den här säsongen, men som sagt, efter nyår så känner vi igen honom, det här skottet, den här kreativiteten, självförtroendet med pucken. Så om Dahlin, han kommer ju, han har sagt ja. Om Elias Pettersson ger ett positivt svar till Jonathan Lindqvist ikväll, och sen har vi då supernollan Högberg där längst bak som har hållit nollan i tre raka starter nu för Tre Kronor, då börjar man få en centrallinje. Jag slår ett slag också för Boston, ska ju möta Carolina, och Carolina har gått i stort sett rent mot Boston under grundserien, och kan åker de ut då, Boston, då är Linus Ullmark tillgänglig och Hampus Lindholm bland annat. Så där finns det ju också. Och börjar de komma till, ja, nu kan man börja verkligen drömma om guld.
Ja, hockey-VM närmar sig 13 maj till den 29 maj. Allting på TV6 och via Play med Tre Kronor då som går för det 12:e guldet. Och vi var inne på det när vi satt i studion här under helgen. Just hur många svenskar det finns i NHL. Vad landade vi i den här säsongen? Var det 104 stycken?
106 som har gjort en match i NHL den här säsongen.
Ja, det borde ju kunna generera ett Tre Kronor med hur många NHL-spelare då?
15. Till 12-15 skulle jag kunna tänka mig.
Ja, varför inte fler?
Lite naturliga orsaker. Dels så har man som sagt inventerat det här Europaförrådet rätt så bra under pandemin, och jag tror att man har en antal spelare där som man tycker är bärande. Lander, Tömmerne som vi har sett här. Du har några från Sverige som man vill ha med också.
Omar kanske.
Typ, ja, vi får se. Lite osäker där med tanke på ålder och formsvag. Eller jag ska väl då kanske göra någonting efter de har vunnit SM-guld.
Guldfest.
Ja, för de vinner väl då.
Ja, det, de vann ju första matchen.
Ja, så långt
där
var inte svaret tänkt. Nej. Alltså, nej. Ja, ja eller nej.
Vi kommer in på SM-finalen lite senare.
Nej, men så att av den anledningen. Sen tror jag också att många av de här spelarna som är tilltänkta att komma med, som man hade tittat på i början, de sitter tyvärr på utgående kontrakt och ska förhandla fram rätt så viktiga delar av sin vidare karriär. Det här är ju de kontrakter som säger om de ska bli riktigt förmögna på och få komma upp alltså ett snäpp i hela den här hierarkin då, genom att skriva ett 6 eller 7 års kontrakt på x antal 100 miljoner kronor. Så att det är lite därav som jag säger att det kanske inte blir de som vi tror skulle komma. Vi skulle ju gärna ha en Jesper Bratt, en Adrian Kempel liknande, men de sitter i den kontraktssituationen att det finns ingen möjlighet egentligen för dem. Det blir alldeles för dyrt för ishockeyförbundet att försäkra upp dem.
Men han har ju goda kontakter, det vet vi ju Garpenlöv. Det var ju 19 NHL-spelare när de vann 2017. Det var 20 stycken 2018. Så han har ju rätt telefonnummer till de flesta, så att de kommer ju få frågan alla då. Just det här med Garpenlöv som ju har saknats först i matcherna mot Danmark och sen också nu då i Czech Hockey Games. Personliga skäl har han ju gjort då att Garpenlöv inte har kunnat medverka. Det var Ragnarsson och Åkerblom som har styrt. Hur tänker du kring Garpenlöv och situationen nu med VM?
Ja, för det första så tankarna med honom som först förlorade sin mamma i Alzheimer för något år sedan och nu pappa Kjell som gick bort efter en tids sjukdom, så det är ju, där går ju tankarna just nu och han tar hand om det och bearbetar den sorgen och sen så kommer han in då i sitt sista uppdrag då som förbundskapten för den här gången och det är ju för hans skull känner jag också att han, jag hoppas att han kommer att få ett ja från många av NHL-spelarna vi har pratat om nu, för det, annars så kommer det ju inte bli någon medalj av den ädlaste valören om vi inte får de här tillskotten som vi har spekulerat nu, då kommer det vara ett för svagt lag, för Finland kommer ha för starkt lag, Tjeckien med flera. Tjeckien har ju Thomas Hertel redan tackat ja och många andra NHL-spelare, så för att vara uppe och slåss där om guld, silver, brons, då behövs det bra tillskott för Garpenlöv för att han ska kunna avsluta på bästa sätt.
Vilken otroligt jobbig session han har haft som förbundskapten i Tre Kronor.
Alltså jag uttrycker det trubblig.
Ja.
För det har liksom inte gått rakt fram någon gång för han. Är det pandemier eller andra former av yttre händelser som hela tiden har liksom interferat i hans arbete och hans möjligheter på samma sätt som nu då med de personliga tragedierna på sidan om. Så att det är på något sätt, det är sånt där bittermandelsmak på hela hans, så här långt i alla fall, så här långt ska vi säga, på hela hans kontraktstid.
Mm. Och kanske då det vänder, vad man brukar säga om draken, den lyfter i
motvind.
Här får se om den gör det då i
gammalt
Finland.
Gammalt kinesiskt storspråk.
Ja, det är så.
Ja. Fina grejer, tjocka tjejer.
Tommy, Håkan och dina. Ja, det är som vi brukar säga, det står för dig.
Ja, precis.
För dina egna ordspråk som du har. Men det, om man går vidare lite också till det här slutspelet som Garpenlöv och alla kommer hålla så noggrant koll på. Jag vet att det är väldigt många lyssnare som vill att vi tippar och framförallt spekulera lite. Ska vi gå igenom slutspelet med de här serierna som är? Om vi börjar på den västra sidan så går vi bort till den östra som kanske är ännu mer intressant. Men högst upp, Colorado-Nashville. Bara korta tankar kring varje serie, Erik.
Ja, Colorado är ju storfavoriter att gå hela vägen i år. Och kommer få tillbaka Landeskog efter sin knäoperation. Så att de kommer att städa av Nashville ganska komfortabelt förespår jag, även om Nashville vann sista matchen efter straffar i grundserien och det har varit jämna dueller. Nashville har vunnit 3 matcher i år mot Colorado, men då har inte Colorado haft sitt bästa lag, så att det här bör Colorado vinna över 5 matcher.
Jag säger som Dallas Sutter sa, det är de 8 mest bortkastade dagarna i ett hockeyslutspel.
Är det så pass?
Det är de som möter Colorado.
Du känner som du har alltid höjt Colorado också, Håkan. Ja. Men i ett slutspel så har de varit så där.
Ja, men i år så vann de inte Presidents. De har förstått att det har ingen betydelse när det kommer till slutspel. Jag tror att det där laget, alltså de har riktigt, hela säsongen har de bara siktat in sig på ett slutspel, för de har varit klara rätt länge. Så att jag kan hålla med Satter, det kan vara de 8 mest bortkastade dagarna i ett NHL-slutspel.
Jag tror det kommer bli häftiga matcher dock, Colorado-Nashville, det kommer bli, ja, det blir pang det på det helt enkelt. Minnesota-St. Louis där under då, hur går det?
Där har ju St. Louis klart överläge. Men alltså, jag gillar ju Kirill Kaprizov och Mats Zuccarello tillsammans med Hartman där, på det sättet de har förändrat laget, hela organisationen. Och jag känner att det liksom är en, det är en sån här framtidstro i Minnesota nu som du kanske inte har varit förut. De har ju varit väldigt trubbiga det. Nu sticker de ut lite. Det är speciella typer. Du har Joel Eriksson Ek som gör en fantastisk säsong. Du har Fiala som spelar bättre än någonsin. Mm. Det är bara för att han ska ha ett nytt kontrakt också, såklart.
Såklart.
Damba är där. De har fått tillbaka lite backar och allting.
Zuccarello.
Jonas Brodin.
Fleury.
Fleury, målvakten, som kommer dit.
Nej, så att, det är en potentiell 7-match-serie. Och vilket håll det slutar? Vi får se vilka som har minst skador på vägen fram.
Ja, det är en riktigt tungviktsduell med Finsnickeri också och St. Louis. De hade ju en räcka av 15 raka matcher med poäng här bara för någon vecka sedan. Så de blir väldigt tunga att knäcka för Minnesota. Intressanta förstärkningar i Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek om St. Louis och Berube skulle dra längsta strået i den matchserien.
Där under då på den västra sidan så dyker Edmonton Oilers upp mot Los Angeles Kings. Edmonton 104 poäng, Kings 99 poäng. Hur stora favoriter är Edmonton enligt dig?
Ja, de är det definitivt stora favoriter. Drew Doughty är ju skadad i LA Kings och frågetecknet för Edmonton är ju backsidan och om Mike Smith då, den evigt unge 40-plussaren i målet, kan spika igen, då kommer Edmonton, som ju förstärkte med Van de Kane, också får lite mer, det är svårare att coacha mot när både McDavid och Dreisaitls kedja kan skapa i 5-mot-5-spelet. Och sen har de ett vast powerplay. Barry backen också är ju bra där i deras PP. Så för mig är Edmonton favoriter. Vad säger du, Håkan?
Jo, men det tror jag hos de flesta bookmakers och supportrar av framförallt McDavid och Dreisaitl och allting, vad de står för. Men vi ska också tänka på att det är rätt så länge sedan det fanns någon möjlighet för Los Angeles att vara med. Och de har skrapat ihop ett rätt så bra lag faktiskt. Kempe, Arvidsson,
Dano.
Du har Björnfot som spelar väldigt bra där också. Du har Edler som kommer in och gör lite jobb. Så att nu är de inte beroende av bara Kopitar och Drew Doughty bak på backsidan. Utan det är lite där deras utmaning, det är målvaktssidan, bägge lagen. Därför är det en öppen serie, skulle jag vilja säga, oavsett på att de har sånt, vad ska vi kalla det, överläge med stjärnstatus i Edmonton. Så att 6 eller 7 matcher.
I grundserien så vann Edmonton 3 matcher och förlorade en.
Ja, men tänk den mentala pressen på Oilers också, slutspel.
Svepta i fjol av Winnipeg 4-0 i matcher, så nej, de får jobba lite med mentala coachen innan första nedsläpp.
Sätta puckarna beer battle height, som man brukar skjuta Leon Draisaitl.
Oh. Ja,
vi går vidare och tar oss till mötet då mellan Calgary och Dallas. Ett Calgary som plockade 119 poäng. Dallas har ett wildcard-lag. Vad talar för att Dallas ska kunna skrälla, Håkan?
Ingenting. Nej.
Gå vidare till Erik. Vad säger du?
Den är klar, den serien. Calgary går vidare.
Ja, det var ganska jämna matcher i grundserien, men Calgary har dragit det längsta strået då, förutom i en av matcherna vad jag kan utläsa här på Elite Prospect. Så skyhöga favoriter, de har ju en centrallinje med Markström, Rasmus Andersson och sen så den här toppkedjan med Gaudreau, Kutschak och Elias Lindholm. Så nej, det blir nog över 5 matcher där, så att då får vi njuta av presskonferenserna vidare också med den här coachen som du refererar till, Sutter.
Ja, de har verkligen förväntningar på sig nu. Calgary, när var det de vann senast? Var det 89?
Ja, med Loben.
Loben gjorde 50 mål, 88. Ja. Man brukar alltid vända på det där, men det gör vi inte. Vi vänder sida istället. Vi kan väl bara sammanfatta det då. Colorado-Nashville, Colorado. Ja. Ska vidare. Ja. Minnesota-St. Louis, det går till 7. Favorit är St. Louis.
Mm. Nätt och jämnt.
Edmonton Los Angeles Kings kommer bli jämnare än vad många tror, men ni håller lite favoritskap till Oilers.
Ja.
Också Dallas Calgary, inget snack om saken, Calgary vidare. Yeah. Skutta till den östra sidan och börja högst upp då med de som tog flest poäng av samtliga i NHL, Florida, som möter wildcard-laget Washington.
Washington är ju ett rutinerat slutspelslag. De vet precis när de ska dra upp temperaturen lite på de gamla revarna. Så att den är en riktig, riktig kioskvältare, den serien, tror jag faktiskt, som kommer att bli långa matcher. Det kommer bli tufft, väldigt tufft, för bägge lagen har förmågan att spela skicklig ishockey. högkvalitativ ishockey, men de kan också burka ihop och vara rätt tuffa mot varandra. Så att jag tror att det där kommer vara en serie där stickor och strån kommer att slå runt den. Alltså. Så att knapp favorit, självklart var Florida, men jag säger ingenting säkert där. Washington kan definitivt ta Florida.
Det är sprakande offensiv där. Huberdeau som gjorde 115 poäng mot då Ovechkin som gjorde 90 poäng. 50 mål återigen för Ovechkin, 30 mål för Huberdeau. Och sen är det ju grundserien, 2 segrar för Panthers, 1 för Capitals. Capitals har ju inte tagit sig vidare sedan de vann 2018. Mm. Har de ju haft trubbel i slutspelet. Framförallt målvakterna Samson och Vanecek, det håller ju inte.
Du blir den. Lite trött när du nämner
dem. Jag blir trött. Kommer du ihåg Dum och Dummare där, Mr. Samsonite, ja. Samsonov. Ja. Ja, jag blir lite trött för att det är ju för svajigt, men helt plötsligt kommer han in i zonen. Till exempel Vanecek, Vitek i förnamn. Och då kan man ju gå på pumpen. Men Florida, de är stora favoriter för mig. Kan bli mycket mål i den här matchserien.
Ja, och det är ju som man känner, wow, vilken matchserie det kan bli. Så tittar man på nästa steg.
Får jag bara säga en sak? Ja, det. Alltså, det President's Trophy-laget har ju nästan aldrig gått vidare hela vägen, va? Och Florida vann President's Trophy. Mm. Vilket är ett dåligt omen, skulle jag vilja säga.
Ja.
Så okay. Att jag lutar nästan åt Washington. Mm. Okay. Bara nästan alltså.
Jag önskar ni kunde se Håkan Södergren också när vi spelar in detta då. Om ni hör att det smaskar lite så är det att han sitter och äter en räkmacka.
Hela hans liv är en räkmacka.
Ja, precis. Ja, du får fortsätta äta Håkan, för det är verkligen så att man blir sådär så att det nalkas spänning och vad brukar man säga i munnen? Det brukar bli vattnas lite i munnen. Ja. För Toronto Tampa i första rundan. Ja. Med den statusen lagen
besitter.
Vad får man fram då?
Ja, Toronto inte går vidare från första omgången i år heller.
Hur säker är du på det?
Ja, jag skulle vilja säga att jag är tämligen säker på
varför
det.
Varför då?
Därför att det anfallsspel som Toronto har Tampa motsvarigheten till. Men det försvarsspel som Tampa har finns inte i närheten i Toronto. Varken på backsidan eller på målvaktssidan. Så att därav skulle jag vilja säga att om det blir 7-6 i 6 matcher så kommer i alla fall Tampa vinna med 7-6.
Om jag vänder på det, nu har de allt att vinna. För nu möter de regerande mästarna sedan de 2 år tillbaka. Maple Leafs, de har frågetecken i mål. Jack Campbell som har varit skadad. Erik Källgren, vår svenska målvakt som var inne.
Källgren
var inne och avlöst. Möter alltså Andrei, den stora katten Vasiljevski, som alltid är som bäst när det gäller som mest. Så Tampa definitivt favoriter. Men Toronto, det kanske är året det händer.
Senast, säger han i år igen.
Senast var det 67.
men sätt in Tampa och jämför dem med de 2 senaste säsongerna när de har vunnit.
Alltså de började ju faktiskt trampa upp lite här i slutet på mars. Och de har gjort en rätt så bra april då. Men sen så är det ju alltid sådär. Alltså man måste ändå säga det. De har vunnit 2 gånger. De vet precis hur det ska gå till. De vet att de måste coacha på ett visst sätt. Och där är Cooper för jäkligt bra. Jag läste faktiskt en artikel i Athletic om när de kom till Newfoundland. När Palat, Johnson och de här killarna var då. Triplets till exempel. Cooper kom in för första gången. Brisbois var assisterande general manager. Hur de gjorde ett vinnarlag av Newfoundland när han var där. Och liksom hela det gänget nu har kommit in och är fortfarande kvar i Tampa.
Ja.
Och det var jättekul att läsa. Så spännande och just hur han byggde en stämning runt där. Inte alltid resultatet och spelet, utan det var liksom kamratskapen och allt det där. Och det tror jag de fortfarande leder på. För tänk dig hur du hör Stamkos och Hedman, hur mycket de pratar om varandra, hur mycket de umgås.
Ja.
Alla de där killarna, hur mycket liksom familjär känsla de har. Det tror jag inte finns i närheten av Toronto. Och det tror jag de kommer vinna på i det här fallet. Först så att de är bättre hockeyspelare.
Ja, och det är ju inte definitivt någon mättnadskänsla som spelar som Victor Hedman. Vad säger du om hans grundseriesäsong, Erik?
Bättre än någonsin. Alltså, han har gjort 85 poäng, 20 mål, 65 assist, och det är ju svenska rekordet bland backar genom alla tider. Tidigare hade ju Erik Karlsson 82 poäng och Niklas Lidström 80 som mest under en säsong i grundserien. Men nu alltså Viktor Hedman 85 poäng, och tillsammans med Kucherov, Stamkos, Vasiljevski har man börjat varva upp och krossat motståndarna in här mot slutspelet. Så att de är favoriter att ta en three-peat, alltså ta sig ur den här östra sidan och möta Colorado i en final om vi blickar långt framåt.
Du har dem som favoriter före Florida?
Ja, vi spelade in en sån här puff för sociala medier och då ska vi tippa finallagen och då var det Colorado och Tampa för mig.
Ja. Ja, jag tycker det är häftigt att se första runden matchen mellan Toronto och Tampa och en del är bara, ja men vi har inte lika höga förväntningar på Tampa den här säsongen. De plockar ändå 110 poäng, ja. Stamkos bara öser in mål igen.
Vi vet ju vad, ja, för
vi vet ju vad Kucherov kommer hitta på när det blir slutspel. Just. Då varvar han upp lite, kanske går på gymmet en gång i alla fall innan slutspelet.
När man går på gymmet, han kör där med, han älskar ju inte att vara på gymmet, däremot älskar han att vara på, åka själv på isen och vara hemma i garaget där han har en sån här konstis och leka. Och sen går han lite motvilligt in i gymmet några gånger för att hålla sig frisk genom hela slutspelet och kanske få fira som han gjorde i fjol. Och alla som minns presskonferensen där.
Ja, magisk. Men Tampa favoriter då i möte med Toronto. Är det första rundans bästa duell?
Ja, eller så den du kommer till nästa.
Mm. Jag landar ju på det jag har skrivit på mitt papper, så är det då Rangers mot Pittsburgh.
Ja, det var inte Boston Carolina.
Men vi kan börja med den där, Håkan. Ja. Varför ser du så mycket fram emot den?
Ja, det är två lag som spelar en väldigt snabb, underhållande ishockey. Genomstarka rakt igenom. Tittar du på målvaktssidan så är de jämstarka. Tittar du på backsidan så har de ungefär samma typ av backar och backspel. Och sen har du några riktiga stjärnor i första och andra formationen i bägge lagen. Plus att de då, som vi kallar dem, secondary eller third line scoring och allt det här, är av hög kvalitet och väldigt lovande, men de har ändå inte liksom markerat sig så bra som de kanske är. Så att av den anledningen så tycker jag att det här är den serien som jag sätter rakt igenom högsta betyg på individuellt och lagspel av alla de här fantastiska egentligen mötena i första rundan som vi ser på östra sidan. Så Boston Carolina är den tuffaste matchen att förutse för min del.
Har Boston vad som krävs?
Ja, eftersom tillskottet med Hampus Lindholm där som spelar tillsammans med Charlie McAvoy, det blir ett av ligans absolut bästa par. Linus Ullmark kommer in. Vi satt ju med hans fystränare igår och käkade middag, du och Niklas Ide. Jonas Hulken. Ja. Jobbar med Ullmark och gör det bra.
Han heter inte Hulken i efternamn, han heter Fransén.
Ja, Fransén. Ja. Men han blir mer och mer Hulken för mig. Men de har vad som krävs. Sen har en perfection line då som de har splittrat på. Pasternak går ner och spelar med Taylor Hall. Och ja, frågan är, Carolina har vunnit alla tre mötena i grundserien. Men då var ju inte Hampus Lindholm med. Och vi måste säga så här också, om Boston slår ut Carolina, vilka tillskott för Finland i VM med Sebastian Aho och Terveinen bland annat.
Ja, de jublar då.
Vi kommer gå undan i den där serien också då. Så tar vi ett grepp om Rangers-Pittsburgh. Hur häftig kan den bli med tanke på historien som finns mellan lagen också?
Rangers, som vi har pratat om länge, har varit under den här ombyggnaden sedan många år, flera år tillbaka, har ju tillbaka i slutspelet, det riktiga slutspelet, och få möta det här Penguins-laget som har förstärkt med bland annat Rickard Rakell då, som har fått en väldigt fin kemi med Sidney Crosby. Det är give and go i varenda byte. Så tittar vi på grundserien, då har Rangers vunnit 3 och Pittsburgh har vunnit 1. Kestjorkin är ju en X-faktor. Ligans bästa målvakt, kanske vinner Hart som mest värdefulla spelare också. Han är ju bättre än Casey DeSmith. Tristan Jarry som hade en fin grundserie, han blev ju tyvärr skadad då. Så där är ett stort frågetecken i kassen för Penguins.
Vad tänker du kring Rangers situation inför det här slutspelet?
Jag tror de är väldigt optimistiska. De har ett rätt bra lag. De har rätt bredd på lagen också. De kanske inte har den här namnen så, alltså om du säger Zibanejad, Kreider, så
Panarin.
Det är inte riktigt Crosby, Malkin eller Tanklas på det. Men de killarna är på väg ut för. Det är inte samma sting i Malkin. Det är inte samma sting i Tang. Du har en fantastisk Crosby kvar fortfarande, jag som ska driva det där. Men i övrigt så krävs det nog liksom att alla kommer upp ett snäpp. Den här matchserien, det är en coachserie. Alltså Gallant med sitt tjurskalle och sitt sätt att vilja vinna det här mot Salvan som är likadan. Då. Där kan det braka ihop på bänken faktiskt. Och jag skulle vilja se presskonferenserna där, för de tror jag kan vara underhållande. Men matchserien är helt öppen, för att bättre målvakt i Rangers, bättre erfarenhet av och kuppspel av Pittsburgh. Och så skulle jag vilja säga, så kan avgörandet vara faktiskt Fox
Adam Fox.
Ja. Fin. Ska vi gå igenom här östra sidan bara då, Florida, Washington. Mer intressant än vad många kanske tror då, men ja. Florida, favoritet till att ta sig vidare. Toronto, Tampa, ni tror båda på Tampa.
Ja. Mm.
Rangers, Pittsburgh, kommer bli väldigt tight. Rangers lite starkare.
Storken flyger vidare mot andra gången, så Rangers vinner Storken.
Och kommer Carolina storma sig fram till andra rundan och ta sig förbi Boston?
Skeptisk.
Lite skeptisk. Han har problem med skador, Fredrik Andersen, den store dansken.
Inte bara det, alltså, utan det är, de är inte riktigt ett fysiskt lag, och vi vet ju själva hur antalet tacklingar ökar, hur antalet närkamper generellt är viktigare och viktigare vid linjerna. Jag ska sätta en överraskningsknapp på Boston.
Mm. Ja, men då har vi första rundan. Vi kommer prata mer om det i nästa veckas podcast. Det här var första delen av Viaplay Hockey Podcast nummer 352. Vi går vidare med lite SM-slutspel och Hockeyallsvenska finalen också.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Viaplay Hockey Podcast nummer 352 med Håkan Södergren och Erik Granqvist som ska med ett flyg alldeles strax. Men dessförinnan ska han ge sin syn på SM-finalen. Här är eten din, Erik.
Två kära lag i mitt hjärta såklart var med och vann SM-guld med Luleå 96. Enda guldet hittills för den föreningen på herrsidan mot då Färjestad. Jag var målvaktscoach, videocoach och vann guld 09-11. Och det här är den första finalen sen 13 för Luleå då man förlorade mot Skellefteå, och den första finalen sen 14 då Färjestad också förlorar mot Skellefteå. Enormt höga förväntningar. Båda lagen har det som krävs, alltså bra målvaktsspel, de har starkt backspel och en väldigt stark centrallinje. Tittar vi på Luleå så har de den här superstjärnan Linus Omark som ju är totalt dominant, Pontus Andreasson, succémannen. Det blev en jämn tillställning över 40 minuter där i match 1. Så stod det 1-1 och var helt jämnt. Sen så tog Omark tag i det. Andreasson, Omark serverade Honka som hittade krysset nere hos Furch. Och sen snabbt mål igen av Einar Emanuelsson som gjorde sitt andra mål för säsongen. Och
gillar honom.
Det första, ja, jag älskar Emanuelsson. Så tillvida att han är en härlig karaktär. Ja. Alltså, jätteskön kille utanför och jobbar hårt. Men det har gått troll i det. Krutet har varit blött ända fram då till 1.43 av tredje perioden där han hittade nätet. Fint indragsskott där som vi brukar visa i våran studio. Och det blev 2-1. Och sen så gjorde Tyrväinen då till slut 4-1. Han gjorde 3-1 i Emanuelsson. Så Luleå tog första segern 1-0. Och det här tror jag faktiskt kan gå till 7 matcher när vi summerar.
Varför tror du det?
Nej, för att det är så pass jämna lag och för att Thomas Mitell är en väldigt skicklig strateg som kan göra rätt korrigeringar så att Färjestad vinner sin hemmamatch och att lagen kommer att det kommer att vara jämna matcher, små saker kommer att avgöra, men Färjestad kommer inte vika ner sig så lätt som det var till exempel 2014 när Skellefteå svepte laget, utan det här kommer att bli en duell där jag förespår att Linus avgör i förlängning i match 7. Och då är bara frågan om det är Omark eller Johansson. Välj själv.
Du garderade lite där.
Ja. Ja.
Men det var väldigt olikt.
Men du, Erik, innan du bara packar upp dina saker. Säkerligen många som vill höra din åsikt om De La Rose och smällen han delade ut.
Ja, det var den där situationen där bara någon minut kvar. Och han fick ju fem minuter under matchen. Och jag tycker att, ja men definitivt var det ju en utvisning, men jag tycker inte att det ska vara en avstängning på det där. Däremot så absolut en utvisning i matchen, men ingen av sig. Han knuffar lite grann. Det är ett farligt avstånd från sargen. Schelin ser att han kommer också, men kan inte stå emot kraften. Så lite knuff, lite högre upp i ryggen. Och han ramlar ju olyckligt och slår ansiktet i sargkanten där. Så definitivt en utvisning, men jag tycker inte det ska vara avstängning.
Du som har dina tentaklar ute både i Karlstad och i Luleå, hur är hockeyintresset nu när det är SM-final mellan båda de här lagen? Ja, tidigare lag.
Det är maxat. Alltså Coop Norrbotten Arena, Delfinen är det ju såklart, på den tiden hette det, och det var sånt tryck, det var elektrisk atmosfär och jag såg bulan, alltså de har skapat bra tillstånd i laget, de är ju så konsekventa i det de gör, och tidigare har vi efterlyst här i vår podcast länge att kunna göra rätt justeringar också under matchserien för att vinna guld till slut, och det återstår att se, men de vann välförtjänt i en jämn match i första ronden som jag förutspår går till 7 matcher.
Vad händer med dig nu, Erik?
Ja, nu ska jag hem och sen ska jag tokpacka inför VM. Och sen, det kommer ju Beijer Hockey. Vi kommer spela in lite grann grejer där med några spelare inför VM då. Och sen kommer jag såklart följa Stanley Cup-starten. Men nu blir det en Uber ut till Arlanda och sen hem till Ängelholm igen.
Ja, vi tackar för det här, och Håkan, jag får väl hålla ställningarna ett kort tag till. Det var ju folk som tyckte det var kriminellt av oss att ha så kort avsnitt förra gången. Vad hade vi, 50 minuter?
46 minuter.
Ja, de är vana vid en timme och 46 minuter. Ja. Så det ska ju inte hända. För gången innan var det ljudet som var för dåligt när jag satt i Uppsala och pratade. Då var ljudet bättre, men det var tiden för kort. Okay. Ja. Så att det
jag vill bara höra vad Håkan tyckte om tacklen. Tyckte du ska vara avstängning?
Om jag säger så, om det är 2,5 minuter kvar, du leder med 4-1 eller du ligger under med 4-1 och så tacklar du någon i ryggen, då kommer en varningsskylt upp för mig. Då är det inte något annat än att man
medvetet.
Är... Ja, man är förbannad, man är medvetet. Man ska ju markera på ett eller annat sätt. Och då är det frågan, vad är de ute och stevig efter? Är det farliga spelet eller attityden, inställningen? Och det var som Tyrvenin sa, om det hade varit Tyrvenin och vänt på, vad hade hänt då? Ja, då hade han ju suttit som en smack 2 matcher eller något liknande.
Ja, men det kan jag säga för tydligheten skulle. Hade det varit exakt samma situation och Tyrven hade gjort det där på en Färjestadsspel, då hade jag inte heller tyckt att det skulle vara avstängning. Det vill jag vara tydlig med att säga.
Nej, men jag tror att andra sidan, man höjer alltid nivån lite när det kommer till slutspel, för alla är medvetna om att det är liksom, det balanserar på en slak linje allting, så att man ska vara beredd på sådana här saker. Men jag tycker definitivt att det var ett 5-minuters straff. Avstängning, alltså jag är emot avstängningar överhuvudtaget, för att många gånger så är det ju faktiskt så, då ska du ha böter, det tycker jag kostar mera för killarna. Och sen är det så att nu ska ju han veta, Jakob Delarås där liksom, att nu kommer ju han få se upp lite, för han kommer ju få payback time av någon, alltså om det är Engsund eller någon annan eller Tyrväinen, men han är ju fritt vilt lite.
Hur mycket förändras spelreglerna när man har väl kommit fram till en final, Håkan?
Jag tycker faktiskt att det var väldigt bra dömt hela vägen där, för att de fick avgöra matchen själva. För det är så att säga, bägge lagen är lika goda kålsupar. Och då blir det ju liksom ett tillstånd där bägge lagen vet vad som gäller eller accepterar att det gäller så mycket. Och då får vi gå till den här gränsen. Och sen är det till domaren då att se att det inte går för mycket, så att det blir den där typen av situationer som det blev. Men jag tror att, eller jag tyckte i alla fall att det var jättebra för bedömning i det hela på den matchen. För att tempot var bra, närkampen har varit bra, spänningen och intensiteten var bra. Så att jag måste säga det, minst lika bra domare som spelare.
Härligt att höra, det är inte ofta man får den insikten. Mm. Men du är just Luleå och Färjestad, vilket är laget att slå i den här finalserien?
Luleå.
Varför?
Ja, de kom högst upp i tabellen och under hela året varit rätt så bra. Färjestad har ju varit lite av en prinsessa-förvandling där, eller vad heter det? Törnrosa. Ja. Att helt plötsligt så vaknar de. Och de vaknade ju faktiskt i grund och botten precis när slutspelet började och gjorde ju något jättebra.
Bäst när det gäller?
Ja, mer eller mindre. Så att jag tycker att de har genomgått den största förvandlingen från serie till slutspel. Och på det sättet de avfärdade både Skellefteå och Rögle i förra rundan. Mm. Alltså hur de arbetade ner dem. Första linjen där, Rydal, Åslund tycker jag är monster när det gäller just fysiska spelet och det hårda jobbet. Så att där ligger mycket av det. Och sen ska vi inte säga så, eller vi ska inte hymla med det. Men den investeringen man gjorde i Lennström, den har definitivt betalat sig.
Ja, otroligt duktig. Hur stor del i detta har coach Mittell, tror du?
Svårt att säga, för jag tror att det här laget är så rutinerad, så att många av de här spelarna driver sig själv väldigt bra. Och jag tror en sån som Åslön och Rydahl till exempel, Linus Johansson kanske också i vissa fall, Wikstrand även fast han har varit skadad. Alltså det finns så många som har varit med länge och vet vad det betyder. Och sen ska vi inte glömma det, att det är en massa hemvändare i det där laget som har kommit hem för att vinna igen. Och någon måste ju liksom ha rytet i att nu får vi faktiskt börja visa vad vi har lovat att vi ska göra när vi skrev på de här avtalen.
Rickard Wallin, kan han vara en av dem?
Ja, självklart. Det är ju liksom hans uppdrag där att förändra från det som Peter Jakobsson hade köpt in men inte lyckats få ut av spelarna tillsammans med Pennerborn. För att det var ju liksom den duon det egentligen som inte fick det riktigt att stämma efter förväntningarna. Nu var det dags för en ny duo då.
Går det här till 7 matcher, tror du, Håkan?
Inte helt omöjligt, långt därifrån. Jag tror att på det sättet som de spelar så handlar det nästan om den fysiska utmaningen för Färjestad. För de är ju de som egentligen har slitit mest på vägen fram. Luleå har haft en rätt så bra resa. De har fortsatt egentligen bara i samma tempo. Så att rimligheten från min sida är att det handlar om hur mycket, om de orkar hålla det här tempot uppe. De har ju en tendens ibland, tycker jag, både mot Rögle vissa delar och även i första matchen här, att sjunka ihop lite Färjestad. Och det är som sagt, då blir de lite sårbara.
Mm. Vad är ditt bästa SM-finalminne? Visst har du vunnit 4 guld?
4 guld, ja. Ja. 7 finaler har jag varit. Jag har förlorat 3 också, så de behöver du inte tänka på.
Nej. Jag säger samma sak jag har. Jag har samma facit.
Ja, alltså det första är ju alltid kul, för att det, på det sättet liksom är ju, då kommer ju den där, då är det ju eufori.
Ja.
När du har gjort en gång, då är nästan andra guldet. Det blir liksom en sån här, vad skönt att man liksom slapp den här och få skiten då, att man förlorar en till exempel. För man får ju mycket skit om man förlorar en final. Det känns ju nästan oerhört mycket mer bedrövande att förlora en final än att åka ut en kvartsfinal.
Mm.
Första guld mot Färjestad.
Vilka slog ni då?
Färjestad 83.
Ja. Oj, nu kommer Harald Lyck. Nu kommer han höra av sig igen, Harald.
Ja, men han var ju inte i närheten att vara med då, så kan inte tänka mig.
Jag tänkte säga, så är det. Ja, det är en fin hockeyspelare och en väldigt trevlig,
mycket
sympatisk
bra,
människa.
Bra,
ja, ni hade härliga dueller där. På tal om Färjestad så finns det ju verkligen sådan koppling i den hockeysvenska finalen. Där HV71 spelar mot Björklöven. Men det kan ju vara avgjort när ni hör på det här avsnittet. Vi ber om ursäkt om det. Och vi leker väl lite tanken då att HV71 har spelat sig upp i SHL igen. Och kopplingen är ju Tommy Samuelsson i båset där för HV71. Hur mycket har han betytt, tror du, nu med facit i hand?
Ja, men du ska inte bara lyfta fram Sammen då. Vi är samma årgångar, spelade ihop i både pojklandslag, juniorlandslag och A-landslag. Så att jag känner Sammen väldigt väl. Liten terrier, ger aldrig upp, orkar liksom ligga på och trycka, va. Men jag tror också att Stillman i bakgrunden är väldigt, väldigt viktig. Och jag också tror Termell, som har kommit in nu med rätt mycket erfarenhet från senare tidens hockey och fått lite influenser från Sam Halland, tror jag, under sin tid från Växjö där. Jag tror att han har en väl så stor betydelse. Du har två backar i Stillman och Samuelsson, och det är lite skillnad mellan forwards och backar när det gäller coachning, va? Och av den anledningen så tror jag att Termell är rätt viktig också. Så att jobba ihop flera stycken är viktigt, men det är som sagt, det är en som står längst fram. Det är en som tar besluten, intervjuerna, och på ett eller annat sätt kan lyfta sig guldstol om de vinner, men också får gå i skamvrån om de förlorar. Så att på det viset är ju Sammen lite unik, va? För att han hade ju inte behövt göra det här om inte vill det, för det är ju lite kamikaze-uppdrag alltså.
Så exakt, att, och det är det man landar vid också med HV71 nu, om de har tagit sig tillbaka då. Jag tror inte att Björklund vinner 3 raka matcher mot HV71, så när de är klara då, just att fixa det här på det sättet, med de förväntningarna, hela staden Jönköping bara, okej, vi åker ner och nu mobiliserar vi, för nu ska vi upp direkt. Det är inte så många som lyckas med det här, varken i fotbollen eller i hockeyn, så har vi sett att Djurgården åkte ner. De fick vänta till andra försöket, och då var det lite på ett bananskal, om du minns det där.
Oh ja.
Så hur imponerad är du över just hur klubben HV71 har hanterat det?
Men det där tycker man, där har de faktiskt alltid haft den här liksom småländska, det heter ju Gnosjöanda, men du kan ju dra den ända upp till Jönköping där, va? De är idoga alltså. De har alltid haft välfyllt i ladorna, det vill säga bra med pengar på kontorna. De har haft en enormt lojal publik som alltid har ställt upp. Det var något år de hade 98% beläggning där på biljetterna på matcherna. Va? Så att de är ju unika på det sättet. Och så har de ju byggt sakta men säkert en hel, ja, vad ska man säga, fungerande organisation när det handlar om hockeygymnasium och samarbetsklubbar och på något vänster omfamnat egentligen hela, vi kan väl säga södra Sverige, men i alla fall Småland neråt och lite mer utåt västkusten också, för att hitta talanger som de kan plocka upp. Så att jag måste ju ändå säga att de har varit rätt ödmjuka, så stora och egentligen rätt så viktiga som de har varit både i SHL som organisation och hockey-Sverige generellt, va? Så att jag kan faktiskt lyfta på hatten där mot dem, för jag tycker de gör ett bra jobb.
Jag tycker också att man verkligen ska lyfta på den där berömda hockeyhatten till Björklöven. HV71 med den digniteten och de ekonomiska resurserna de hade, så var det ju så att de skulle ju bara ta sig upp. Så i mina ögon så känns ju Björklöven som en liten vinnare, även fast det svider nu då att man bränner allting och åker ut i en final. Men på sättet de har gjort det, Björklöven, vad tror du vi kan förvänta oss där i framtiden med det här i fast minne?
Du vet, så länge Kent sitter uppe så har du ingen aning om vad du kan förvänta dig.
Det är
bara att det blir bra. Nej, för han är också en av de här som har en rev bakom varje öra. Jobbar hårt, idog. Och det är, liksom, det är faktiskt det är nödvändigt, så att säga. Du ska ha långa dagar, du ska ha en finger ner i isen överallt för att veta vad som händer runt omkring, så att du är först. Du kan inte vara en vecka sen och ringa till en bra spelare, va? Du måste vara en vecka före alla andra för att ringa en spelare. Då kanske du kan få plocka hem honom. För att de har inte störst plånbok, de är inte mest attraktiva, utan de är liksom de här. De måste hitta lite rea objekt, och det är Kent fantastiskt duktig på, va? Och sen utveckla, väcka, återuppväcka, ja, någonstans där, alltså spelare som har varit lovande men inte lyckats komma lite längre. Ja, så hände det ändå. Det som inte kunde hända, eller rättare sagt inte fick hända. Champagnen får läggas till bekylning ett par dagar till. Man ska åka upp till Umeå, för att den utspelningen faktiskt som Björklöven stod för nere i Jönköping ikväll med 7-2-vinsten och en reducering i antal matcher till 3-2 och en vidare flygning tillbaks upp till Umeå och Björklöven för match 6. Den kom inte bara som en överraskning, den kom som en överkörning. Fantastiskt spel. Aggressivt, tufft. Jag vet inte om det var nerverna på HV eller vad det var, men å andra sidan så eftertryckligt som Björklöven körde över HV på deras hemmaplan. Det får ju faktiskt tankarna att börja snurra lite. Är det så att de ska stå för en sån här heroisk vändning från 1-3 till en vinst med 4-3? Ja, det är inte omöjligt alltså. För nu kommer man hem på egen banhalla. Man kan ta tag i matchen. Man kan skapa ett 3-3-läge. Och då vet det 17 om HV är så intresserade att gå ut på banan på hemmaplan. Då är det mycket tunga ryggsäckar och belastningar på axlarna och på sinnena. Så att det resultatet som Björklöven tog sig an HV på och det sättet de gjorde det ikväll var bara imponerande. Och det var en mental seger lika mycket som det var en hockeyteknisk seger, det ska sägas. Ja, och det var inte slut med det, för att en kanske nästan ännu mer heroisk insats, det stod ju faktiskt U18-landslaget för när de slog USA med 6-4. 51-15 i skott, men de vinner med 6-4. Det var inte mycket som stämde, och det var inte spelet som värmde, men effektiviteten var det inget fel på. Målvaktsspelet var det inget fel på. Uppoffringen var det inget fel på. Så att det här var en gammal, hederlig svensk laginsats. Alla det som man såg förr i världen, när det var försvarsspel, och sen var det någon giftig konting, det studsade lite rätt, man fick lite go, och sen väntar man ut motståndarna. Riskabelt, men också framgångsrikt. Nej, jag måste säga det, att sättet som Björklöven tog sig an HV och det sättet som U18-landslaget tog sig an USAs storfavoriter i VM här, det visar på att hockey kan spelas på många olika sätt, men det går ut på en sak. Det går ut på att vinna. Och det gjorde de här två lagen ikväll. Och i U18-lagets sida får vi bara gratulera och hoppas att de får en trevlig vår till sommarträningen börjar igen, för det är snart. Men för Björklövens del så ser jag tiden an med tillförsikt och nästa match uppe i Umeå.
Det här kan bli spännande. Mycket spännande.
Jag tror att Djurgården applåderar lite att HV tar sig upp om de nu har gjort det, ja, med tanke på. Men ändå, det kommer bli en het säsong där i Hockeyallsvenskan.
Det är bra många fina gamla klubbmärken och hockeyadelnamn i Allsvenskan. Alltså, så att den kommer ju självklart att, vad ska man kalla det? Få lite hjälp och, som Djurgården som dragplåster, för att det kommer alltid vara fullt på Djurgårdens bortamatcher. Inte för att det är Djurgårds supporter överallt, utan för folk vill ju se Djurgården förlora.
Ja.
Och därav kommer de gå på ishockey. Så det kommer vara nyttigt för publiken.
Det var ju som en gammal kollega till oss, Leffe Strömberg. Det är alltid partytält när Djurgården kommer till, ja, någon match. Spelar ingen roll vad det är. Så att det är en press. Men det var inte länge sedan de var där. Och nu verkar de ju bygga ett otroligt lag här också. Så att
det ser ju faktiskt. Stoppel har ju petat ihop ett gäng som ser bättre ut idag än vad de gjorde under hela SHL-säsongen.
Ja.
Alltså.
Ja, och kanske spela också då med Djurgårdssymbolen på rätt sätt.
Ja, det är väl kanske det som jag tycker man har läst mellan raderna, och jag kanske också har sagt vid något tillfälle inne till i respektive rum där uppe, att karaktären är viktigare än kvaliteten faktiskt i vissa fall, för den var det som jag tycker har brustit lite under de senaste säsongerna.
Ja, det blir en resa det, och kvalsystemet har vi ju pratat om hur det är, men
nej. Du har pratat om det.
Vi måste ju bara nämna fina kvalscen som fortfarande består i kampen upp till Hockeyallsvenskan, lagen från Hockeyettan. Det var ju helt sanslöst. Det är inga nyheter nu då, men Östersund, jättegrattis till avancemanget till Hockeyallsvenskan, vände ju mot Nybro Viking, som även de hade möjligheten att ta sig upp till Hockeyallsvenskan. Gjorde 2-2, 58-44 på klockan. Gjorde 3-2, 59-59 när Nybro hade tagit ut målvakten.
För att de var tvungna att vinna.
Japp. Och så hade du då Hudiksvall som jagade på sitt håll, som slutade 2. Så det blev 23 poäng på Östersund. Hudiksvall 20, Nybro 19 i kvalet då till Hockeyallsvenskan. Det var Östersund då som blev segrare. Hudiksvall förlorade ju mot Halmstad Hammers i den sista matchen.
De måste ju ha känt på något vänster att deras uppgift var så liten. Det var möjligt, nålsögat var så liten för Hudik som har legat där uppe och kämpat, och kanske varit de som har varit högst upp under längre period av de här.
Ja.
Så att det var väl lite surt för dem. Men som sagt, det är spännande med Östersund faktiskt. Alltså det är inte, alltså för Dahlén, nu får man ju skäll av honom här, man säger att det är en liten vit fläck på kartan, för det ska det inte vara. Men alltså i högre sammanhang har ju inte Östersund varit så stort uppe i svängen som när Kruto var där, va? Då liksom, Östersund, har de hockeylag? Jag spelade landskamper upp Östersund i det gamla.
Har du gjort det?
Ja, då. Jag har gjort.
Jag såg att Marcus Leifby var uppe och gjorde ett besök då under kvalscen. Marcus Leifby på Sportbladet, och var ju hemma i Krutos gamla lägenhet, bara en sån sak.
Ja.
Utav vila i frid.
Om de vägarna kunde tala.
Ja, det hände nog en hel del. Ja. Han uträttade inte så mycket på isen i Östersund.
Nej.
Han hade väl passerat sina bästa år då, Krutov.
Krutov i Brunflot spelade någon match också.
Jo, precis. Mm. Ja, det hände en del där. Ja, men det var fascinerande att se i kvalscen. Och sen är det ju underbart med de här hockeytiderna. Och på måndag då så startar Stanley Cup-slutspelet upp. Ni ser allting på via Play. Det är bara att följa allt. Det är jättebra tid både på lördag och söndag nästa helg. Det kommer vara svensk kommentering och det kommer vara NHL-studio på söndag. Så håll koll på sociala medier så får ni samtliga tider som ni behöver där. Något mer du vill tillägga, Håkan, nu när räkmackan är uppäten?
Nej, nu är det bra, va? Fanns det fläskfilé där nere också, eller?
Ja, det är Premier League-sändning som går ner. Det finns i vänstra kylen.
Nej, jag ska också precis som Grana åka lite senare ikväll. Ska ta mig en tur hemåt. Gör ordning de sista förberedelserna och sen kommer jag fullpreppad nästa helg först och främst då, och sen så över till Tammerfors på onsdag, va?
Ja, den 12:e åker du. Ännu ett hockey-VM för dig. Är du lika sugen fortfarande?
Konstigt nog, hör du, så kittlar det, ju närmare man kommer så är kittlar det, för att du har hela tiden den här alltså den här vägen fram nu, de första, ska vi kalla det, 3 veckorna efter serierna är slut och där man har alla förberedelser med spelare då, som man vet inte är aktuella för det här VM men kan bli för nästa års VM, att de spelar liksom in sig, det här gänget som vi har nu, Linus Karlsson, Elmer Söderblom, alla backar som visar upp sig lite, orealistiskt att tro att de, och, men den perioden på 2-3 veckor, den är ju egentligen bara förberedande jobb. Du vet att du kommer inte ha så stor glädje av den under ett VM i år. Men det är liksom det arbete du lägger ner för nästa års VM. Så har alltid, så det har man lärt sig att så får det vara.
Eller ska man göra om turneringen från början, så som junior-VM, så har man ju förberedelserna redo där också då. Den startar den 9 augusti.
Men det är ju så bra, för att om vi har junior-VM sen och så fyller vi på med den här typen av turnering, då har du 6-7 år framåt av svensk landslagsverksamhet. Då har du redan börjat lägga in den i biblioteket. Mm. Ja,
det blir,
i
det blir mycket hockey-VM som de kommande åren på våra plattformar. Då. Den här gången är det ju TV6 och Viaplay exklusivt. Och så skickar Erik Granqvist sms från taxin ut till Arlanda där ingen avstängning på Jakob Delaros. Är bekräftat nu, disciplinnämnden straffar inte Färjestadspelaren ytterligare för crosskickingen på Pontus Schelin. Jag bryr mig inte, säger Luleåbacken till NSD.
Men däremot fick Tyrven en match ifall han uttalade sig i tidningen, va?
Ja, det kanske var så.
Nej.
Jag har ingen aning.
Det hade satt lite känslor på spelet i Luleå.
Ja, men det där gör ju att den SM-finalscenen kommer koka när nu flyttar till Karlstad. Ni följer den på C-more och TV4 när det handlar om SM-slutspelet. Men Stanley Cup, det har ni på via Play. Hoppas ni hänger med på det. Och kul att ni lyssnade på podcasten 352. Är det okej med minuter nu, tror, eller ska du sjunga en sång, Håkan?
Nej, vi fyller det ska ut definitivt inte göra. Då får vi ännu mer klagomål.
Ja, det kanske är så. Du, Håkan, tack för den här helgen.
Tack själv.
Tack så mycket också Erik Granqvist som var med i den här podcasten. Och som sagt, den stora nyheten var då att Rasmus Dahlin har tackat ja till hockey-VM, bekräftat till Jonathan Lindqvist på Viaplay. Och kanske Oliver Ekman Larsson, vem vet?
Ja, de är välkomna när de vill. Bara kom över till Tampere.
Och det är ni också till nästa veckas podcast nummer 353 som vi kommer spela in och prata om SM-slutspelet och hur det går i Stanley Cup-slutspelet. Sköt om er nu och titta på mycket hockey, så hörs vi. Hej, hej!
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.